läser från Andra Mosebok kapitel 1, vers 6-22 inför den här predikan som har titeln Farao versus de sluga barnmorskornas gud. Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. Han sa till sitt folk: israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig, så att egyptierna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten. All denna slavtjänst som de tvingades till. Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna, en hette Shifra och den andra Pua, och sa: när ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter. Är det en pojke, ska ni döda honom. Är det en flicka, får hon leva. Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt, utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade: hebreiska kvinnor, inte som egyptiska. De är starka, de har fött innan barnmorskan hinner fram. Gud lät allt gå väl för barnmorskorna. Och folket växte till och förökade sig kraftigt. Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät Gud dem få hem och barn. Men farao gav denna befallning till hela sitt folk: kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. Men vilka barnmorskor, va? Jag hejar på dem. Det kanske ni också gör. Vi ska återkomma till dem i ett försök till återblick, till ingång i en ny predikoserie för den här vintern, och ett försök att glänta på dörren till tilltalet till just oss i den här berättelsen. Jag hoppas lyckas hyfsat med åtminstone en av de uppgifterna. Vi får väl se. Men vi börjar från början. Minns ni till exempel förra vinterns predikoserie? Det är knappt gör det. Jag gör det, men jag har ju facit framför mig. Men ungefär det här var det vad vi gjorde. Efter att första Mosebok målat en bred bakgrund och liksom skrivit in oss i Guds historia om livet, universum och allting. Ni vet, det var berättelser om skapelse, om vem är Gud, var kommer ondskan ifrån, uppbrottet från paradiset, Noa och floden, Abraham och så vidare. Stora berättelser, stora arketyper. Efter det så avslutade vi ändå med Josef och hans familj. Och vi avslutade med att Josef och hans familj försonats och bosatt sig i Egypten. Och det här i skarven mellan första och andra Mosebok som Bibelns berättande driv kommer igång på allvar, bortom de här stora historierna. Och den gör det när vi befinner oss i faraos Egypten. Lite mer bakgrund. För i slutet av första Mosebok, alldeles i slutet, så berättas om hur en svältkatastrof förvärrar en redan bräcklig relation mellan Josef och farao, mellan israeliterna och Egypten. Den här svälten tillåter faraos rovdjursekonomi att knuffa israeliterna in i först fattigdom, in i förlust av land, in i skuld och till sist in i slaveri. Faraos ekonomi, faraos stora välfärdsprojekt, var genomförbart endast med hjälp av de vars arbete bäst kan beskrivas som slaveri. Inte mycket har förändrats. Så lär vi oss att Josef och hans samtida är döda när vi kommer in i dagens berättelse. Och att vi har en ny farao. Men mönstret är däremot detsamma. Kan tänka sig den här typen av dialog i maktens korridorer. Något i stil med att de är för många. Om det blir fler av de här främlingarna så kan det förstöra vårt samhällsbygge. Förstöra vårt trygga välstånd. Någonting behöver göras. De behöver kuvas. Det är ungefär det vi hör. Och hårt arbete som dessutom kan bidra till BNP och till välfärd. Och det verkar vara medicinen. Lösningen. Så nu tvingas israeliterna att bygga två städer. Inte en, utan två. Dessutom gigantiska spannmålsförråd som gav farao ännu mer makt. För det var spannmålsförråd det här handlade om. Kontrollerar du tillgången till mat och försörjning, om du förser med god infrastruktur och boende, ja, då är du kung. Och som salt i såren dessutom så byggs de här städerna och de här förråden på områden där Josef tidigare låtit sin familj bo i fred och välstånd med faraos och egyptiernas goda minne. Vilket hån det är att behöva bygga på den plats där man själv har levt men inte längre kan leva på. Och det är mot den här bakgrunden vi ska börja leta efter Guds närvaro. Vi ska leta efter Guds tillit och efter Guds befrielse. Vi ska leta efter hur de tre hänger samman. För det är de tre som är andra Moseboks stora teman. Det är mot den här bakgrunden. Vi ska försöka rikta blicken mot Gud och låta den Gud vi möter i de här berättelserna som den här predikoserien innehåller få läsa oss, läsa den värld vi lever i och forma oss. Det är mot den där bakgrunden vi möter den här predikoseriens rubrik i form av en fråga. In God we trust. Var ligger vår tillit? Den här första delen av Andra Mosebok som vi kommer vandra omkring i några veckor, den visar vägval som vi i allra högsta grad ännu lever med. Längre fram, en bit bortom den här predikoserien till och med, så tydliggörs två sätt att möta Gud, att möta Guds självuppenbarelse. Och det ena är Moses. Moses som trassligt och ibland motvilligt ändå går med Gud, som tar emot Guds självuppenbarelse. Och sen har vi farao som konsekvent står emot Gud. Men redan i dagens berättelse så ser vi de här vägvalen. Vi ser dem i barnmorskornas agerande och vi återkommer till dem igen alldeles strax. Men först ser vi det i hur israeliternas tillväxt föder någonting i farao. Vad föder det? Det föder misstänksamhet, det föder rädsla. Det förstår vi. Det föder avståndstagande, det föder viljan. Därför av att kontrollera spridningen av det här främmande. Det föder därför till sist våld i form av slaveri. Alla de här är symptom. De är symptom på bristande tillit. Till sist på bristande Guds tillit. Bristande tillit till att det finns tillräckligt till alla. Brist på tillit till att till allt det som öppnar upp för alltings blomstring, inte bara min egen, därför att Gud är gästfri. Farao är därför inte gästfri. Där kommer vi återkomma till den här serien, har en känsla av. Men efter att ha kontrollerat det han fruktar genom att göra dem till billig arbetskraft i massiva infrastrukturprojekt så försöker farao, likt många av hans efterföljare i historien, för den förändras inte mycket, så försöker farao kontrollera själva fruktsamheten, livet, den yttersta gränsen för gästfriheten. Det vill säga att önska att någon inte finns till. Det finns en obehaglig logik i det. Och det är nu, Vi möter två modiga barnmorskor som visar större tillit till Gud än rädsla för en feg farao. De får till och med in en väldigt fin punchline om egyptiska kvinnor som låter en smula rasistisk i våra ögon kanske, men sedd i sitt sammanhang är den väl värd ett fniss, för den slår uppåt den där humorn. Två maktlösa kvinnor är det här, och de blir sådana som på riktigt formar historien. Därför att de lever ut Guds tillit, de lever ut Guds befrielse i den här berättelsen. Och det säger oss att farao inte är övermäktig barnmorskorna. Faraos makt är till sist för liten. Det är det perspektivet som den här berättelsen ger oss. Och det handlar om Guds tillit. Och farao reagerar, tyvärr, enligt manus, med att uppmuntra till massmord av spädbarn. Kontroll, fruktan. Då är vi lite grann inne i den här predikoserien. Men frågan svävar ju ovanför mig hela tiden när jag sitter och läser texten. Vilka identifierar vi oss med här? Alltså, från vilken plats i berättelsen ska vi närma oss Guds närvaro? Eller söka Guds tillit? Eller gå in i Guds befrielse? Och då gjorde jag en nykter insikt, för mig själv i alla fall. Det är det att jag må heja på barnmorskorna, som jag sa i början. Och nicka gillande åt deras list. Men deras plats är inte min. Och den här berättelsen är jag heller inte närmast Josefs familj, israeliterna. Utan snarare finns jag, inte helt och hållet kanske, men i huvudsak i den osynliga medelklassen bland egyptierna. De som inte nämns i den här berättelsen. De som bara vill leva sina liv i fred. De som är privilegierade på det viset att de dels skyddas från vetskapen om hur israeliterna förtrycks och därför inte ser orättvisan. De som också är privilegierade genom det välstånd och den trygghet som följer deras privilegier. Det är de som drar nytta av infrastrukturprojekten, av spannmålsmagasinen. Där är jag. Och misstänker jag många av oss i Johanneskyrkan. Nu är det så med privilegier, om det nu är sociala privilegier, om det är ekonomiska privilegier, om det är privilegiet av att ha en god utbildning och veta hur saker funkar, att de kan göra så att vi till sist inte ser. De sätter ramen för oss som gör att vi blir avtrubbade, att vi blir för inåtvända, kanske beroende av tryggheten våra privilegier ger oss. Och det är ett reellt problem som jag tror Guds rike utmanar. Men våra privilegier kan också vara en väg till djupare Guds tillit och till att verka för Guds befrielse. Inte utan kostnad. Men det vi kan göra med våra resurser, med vår kunskap, vår utbildning och den position som vi får genom våra privilegier, det är att bli allierade med de utan privilegier. Med de som lider. Det handlar inte om välgörenhet, utan snarare om att skapa utrymme för Guds räddning, för Guds befrielse. I vår själva grundhistoria så berättar vi ju alltid, och det har precis varit jul, om hur Gud blir allierad med oss och flyttar in i grannskapet, kliver ner. Inkarnation är finordet för det. Och så tar världens befrielse sin början. Gud blir insyltad. Gud håller sig som privilegierad i allra högsta grad, inte på tryckt avstånd. Och så har vi Kristus. Så frågan är då, hur lever vi mitt i våra privilegier? På ett sätt som kanske ändå kan spegla de vitsiga och påhittiga barnmorskornas äventyrliga gudstillit. Vilka är de vi inte ser genom våra privilegierade glasögon? De vi ändå kan bli allierade till. Om vi ser genom Guds glasögon. Jag tänker så här, om barnmorskorna kunde agera kreativt och påhittigt med minimalt manöverutrymme. Hur kan inte vi då? Med stort manöverutrymme, agera på sätt som ger liv för alltings blomstring, inte bara min egen, även om det kan vara obekvämt. För det kan det vara, att avstå privilegier för den andres skull. Där någonstans kan jag börja leta efter Guds närvaro i alla fall. Där kan jag börja växa i Guds tillit, agera för Guds befrielse mitt i den värld jag lever i. Det handlar ju inte om att ängsligt prestera, såklart, utan att över ett helt liv låta mig förvandlas av Gud och rikta hela min tillit till Gud och bli till välsignelse för grannen och världen och låta hela livet sjunga. Det är vårt äventyr.